Du lyssnar på Vad hände sen med Franks orkester. Den här veckan med David Wiberg från Varanteatern.
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
Gör det mycket intervjuer, nu för tiden.
Mm. Jo, det har varit en del i och med boken då. Mm.
Och föreställning kan det.
Mm. Precis, alltså föreställning är ju mycket. Det är ju en gammal föreställning som är mycket på grund av boken. Visar. Men det har varit en del radio och tidningar som var jag med i Jenny Strömstedt också på TV4. Just han. En upplevelse.
Vilka var gäster där då, förutom du? De brukar ha ganska brett spann på gäster.
Mm. Jo, det var Marie Göransson, skådespelaren. Karina Ugglas, Birgitta Olsson och sen så en blogger som heter Jockey Boy, som ni kanske känner till. Jag känner inte till honom.
Är det han som var med i Tilla Sand? Han heter också Jockey Boy.
Jo, jag tror det.
Säkert. Alltså han har länge haft en blogg där han liksom har berättat om, han har haft så här dagens rung och också pratat väldigt nedlåtande om, ja men sina ragg liksom och ligg och så här. Och nu har han då ganska nyligen gått ut med att han var drogberoende och han har haft en skitjobbig taskig uppväxt och så här. Så det var lite det han pratade om.
Okay.
Men det var väldigt.
Där sitter han med dig och Marie Göransson
och Birgitta Olsson.
Och Birgitta Olsson. Mm. Vi tänkte börja lite annan ända.
Mm.
För 1998 så startade jag och min kompis Johan en hemsida om Varan-TV som vi uppdaterade varje dag under 2 års tid. Det vill säga även efter att ni var på TV och sådär. Och det tog ju liksom tid från läxor och sådär. Så det var ju nästan lite osund relation som ni inte hade en aning om. Eftersom vi satt på våra pojkrum och gjorde detta och hade omröstningar och skit. Som, det var bara vi och vår familj som röstade. Det var ju så här. 7 som röstade per gång.
Mm.
Men kring detta, det fanns ganska många. Det var ändå så här, folk hade börjat göra hemsidor. Och vi var ju 13 år. Ungefär 13-14.
Mm.
Så många liksom började göra hemsidor. Och det blev nästan som en, som ett community runt omkring Varan-TV. Och vi träffades i samband med föreställningen också. Jag minns ett väldigt jobbigt möte när ni hade Latinamerika, när vi satt på en café i Lund, ett gäng liksom. Det var någon från Stockholm och någon från Hörby och vi.
Mm.
Och skulle vi, det enda vi pratade om var Katta Lars. Och sen var det tyst i en kvart. Och sen så pratade vi bara, ja, vilket avsnitt tyckte du var roligt? Så det var en väldigt, men det var väldigt kul. För det fanns verkligen nästan en subkultur kring Varan-TV.
Mm.
Känner du till detta?
Ja, men det gör jag ju. Alltså, känner du inte till exakt hur du berättade. Men vi märkte ju att det kom upp olika sidor. Och alltså några år efter att vi hade gjort TV-programmen, då insåg vi på något vis att det ändå fanns en subkultur. Men det var egentligen ändå mycket längre än så, alltså längre fram i tiden, som jag insåg hur pass stor den var. För det, alltså, den finns ju kvar än, och vi märkte då för några år sedan, när det var liksom en Facebook-grupp på 15 000 personer eller vad som ville att det skulle repriseras. Men, och jag minns också att det var liksom svårt att få in det i huvudet på något vis. Därför att programmet var ändå ganska utskällt medialt. Liksom. Det var ju vissa positiva recensioner, men de dåliga var ju inte nådiga. Liksom. Det var ju verkligen så här att liksom med motor såg längs fotknallarna. Så att jag minns liksom när precis programmen, när de sändes. Liksom. Vi var ju helt knäckta då. Liksom. För tidigare hade det varit liksom en framgångssaga utan dess like på något vis, att vi började lite så här med vänsterhanden och så jobbade vi mer och mer intensivt, och rätt vad det var så hade vi liksom ett kontrakt med SVT. Och att sen då liksom få höra hur jävla dåligt det var. Jag minns så här, dagen efter första avsnittet, då bodde jag tillsammans med Magnus Thomson som jag också var med. Och så hörde jag så här genom väggen hur han pratade i telefon med någon. För han har en ganska stark röst också. Och så hörde jag honom säga att vi är totalsågade i alla tre kvällstidningarna. Men jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte liksom. Jag tänkte att det kan inte stämma. Jag måste ha hört fel på något vis. Och kom sen upp och då fick jag reda på att det stämde. Och till slut så sa Mange liksom, jo, jag bryr mig så jävla mycket. Jag är helt knäckt, fy fan. Och där var ju, det var ju en extremt jobbig tid.
Ni var inte alls beredda på att bli sågade?
Nej, det var vi inte. Verkligen inte. Men sen då efterhand så liksom droppar du in mejl så här från unga människor ofta liksom, och då förstår man alltså till viss del då liksom vad det hade för men liksom inverkan på de unga människor som gillar. Och sen liksom långt senare har jag liksom förstått, även om jag kan liksom tycka att en del grejer det vi gjorde var genialt och annat liksom fullkomligt värdelöst, så kan jag ändå känna liksom en så här glädje och stolthet över det vi gjorde, därför att det liksom, som jag upplever i alla fall, liksom inspirerade många människor liksom, och gav dem lust liksom att själva vara kreativa utan att ha något på fötterna, men kanske mer än till exempel då Killinggänget, som liksom var mycket mer, de var ju mycket mer professionella liksom. De gjorde ju inte de där liksom dåliga grejerna på samma sätt som vi gjorde liksom. Men samtidigt kan jag tänka liksom att man som ung människa, när man såg oss liksom, kunna tänka sig mer in i rollen av att göra någonting liknande själv liksom, därför att det var liksom delvis amatörmässigt liksom, vilket jag tyckte var liksom jobbigt när vi höll på. Och jag minns att liksom folk kunde säga sådär att ja, när man först när man tittar på det så tänker man, fan, det här är ju ibland ganska dåligt. Och sen efter ett tag så förstår man varför det ska vara dåligt. Och det tyckte jag var ju extremt provocerande att höra då.
Mm.
Men så här i efterhand så kan jag förstå det bättre på något vis. Liksom.
Mm.
Även liksom om jag som komiker eller liksom kreatör eller konstnär, eller vad man vill kalla det, liksom alltid ändå eftersträvar en hög kvalitet, liksom både väl liksom idé och utförande liksom, och liksom slutprodukt, så kan jag på något vis tänka att ja, men med liksom Varan TV framförallt så fanns det ett värde i det på något vis liksom, att det liksom gick här upp och ner i kvalitet. Och sen när YouTube slog till liksom, då var det ju liksom ofta folk så här, ja, men kolla, så att nu ligger er gamla skatt ute liksom, jaha, okej, liksom kolla, ja, helst inte liksom. Och sen så blev man tvingad, och sen när man såg det så tänkte man, så kunde jag ofta skratta ganska mycket liksom, och se liksom ett värde i humorn och liksom i det, liksom det dåliga och tramsiga i det liksom, som jag inte såg då liksom. Då kände jag mycket mer så här att, ja, men nu ska vi göra en sådär perfekt parodi på en dokumentär. Det ska kännas precis som en dokumentär. Ungefär som Killinggänget, liksom, filmer de gjorde där i början av de fyra små filmerna. Men nu när jag såg våra grejer då liksom, så kunde jag liksom skratta liksom mycket, mycket mer egentligen åt en dålig mustasch eller ett överdrivet skämt eller vad det nu var. Än vad jag kanske skrattar åt, ja, man säger liksom Killinggängets filmer. Och då blir jag också medveten om just det här att det finns ju en, det är ju liksom en, det där fina ordet, diskrepans liksom mellan vad som är bra och vad som är hög kvalitet och vad man verkligen skrattar åt liksom. Att det blir på något vis olika typ av kvalitet som man kan mäta eller bedöma, vad man ska säga. Och men samtidigt är det ju svårt återigen liksom så här, som att liksom gå in i ett projekt och liksom med allt vad det innebär liksom i tid och kraft och ansträngning, och ändå göra någonting så här lite halvdant eller vad man ska säga liksom. Även om ja, till exempel, eller liksom, eller överdrivet, någonting som inte riktigt stämmer överens med ens egen humor så att säga. Alltså, jag blev liksom på något vis medveten om att det var en skillnad också mellan min egen humor, vad jag liksom vill så här sända ut från en scen eller genom att göra tv eller film eller vad det nu är, och vad för typ av humor som jag själv liksom tycker är rolig att konsumera. Det kanske inte är samma, så att det tycker jag är, ja, men det är intressant att diskutera och fundera kring. Liksom. Och jag kan ju också tycka egentligen att, ja, men liksom en viss typ av humor som liksom som närmar sig dramat och som närmar sig liksom realismen, alltså som man, om man ser det, som The Trip till exempel, eller The Office för den delen, liksom att det är nästan så att det liksom kräver sin egen genre, liksom att man så lite tydligare delar in det i olika genrer, men att man liksom inte håller på och jämför det med ja, Stefan och Chris, det var det bästa jag kom på, men ja, ni förstår.
Men om vi backar ännu mer, du har ju många strängar på din lira. Du är illustratör, du är arkitekt. Har du alltid haft den här strävat efter att uttrycka dig och synas på scen och vara kreativ?
Ja. Alltså tidigt började jag rita och höll på med det väldigt, väldigt mycket. Och var ju väldigt uppmuntrad under hela skolgången och hade lärare liksom under hela högstadiet som, ja, men som försökte liksom integrera, ja, bildskapande i undervisningen. Och sen var det väl ändå så att jag, alltså när det var olika så här skolföreställningar så här, att även om jag var ganska liksom, alltså lite blyg av mig, så ville jag ändå vara med och var ofta med liksom och gjorde, liksom hade halvstora roller. Och sen på min högstadieskola där jag gick, då var det väldigt inarbetat så här liksom, att i åttan så hade man en, skulle man göra en kabaré, så här åttondags kabaré, och sen så var det då frivilligt. För det var schema, exempel i nian så kunde man göra då niondags kabaré. Och det hade då min äldre syster varit med på, så att det var liksom helt självklart att liksom, även om jag gick och var så här en blyg kille som gick och höll i mitt pingisracket i sjuan, så tänkte jag, men sen i åttan så ska man vara med liksom i kabaréerna.
Det var ingen snack.
Nej, och jag hade väl också någon slags känsla att jag hade, ja, men att det skulle funka på något vis liksom. Så det har väl varit, det var väl ändå liksom, utan det tror jag inte jag hade börjat. Jag tror inte jag hade liksom börjat på teater helt enkelt, liksom gå teaterkurser och så vidare. Och när Varanteatern uppstod då, så var ju det mycket som någon slags reaktion mot den typen av teater som vi serverades i skolan. Alltså den typen av, ja, men fria teatergrupper som kom till ens aula och spelade föreställningar.
Det skulle Teater X.
Ja, men precis. Eller liksom Tyda drömmar och sånt där. Så att liksom länge så var det liksom ett starkt här teaterhat som rådde inom själva Varanteatern. Och just här liksom när vi var ute och spelade på olika platser, så var det ju liksom ofta i teaterlokaler liksom, och det fanns liksom en, ja, men något slags förakt gentemot dem liksom, så här liksom töntiga kulturarbetare så. Som jag väl så här, ja, som jag efterhand kan känna är så här, känns rätt trist liksom. Att vi liksom inte var mer öppna mot människor liksom, att vara intresserade liksom, så här, vad gör ni liksom, utan att liksom var väldigt, väldigt dömande på något.
Är inte det klassiskt när man är tonåring och...
Ja, tyvärr var vi inte tonåringar då liksom.
Nej, okej, okay, men senare också.
Ja, det var väl snarare liksom när vi var, ja, men liksom mellan 23 och 30.
Men hur, berätta, hur grundade ni Varanteatern? Hur gick det till?
Ja, det var ju då så att vi, alltså stora delar av oss gick i samma klass på gymnasiet. Och de andra gick i parallellklass. Och i slutet av trean då så skulle man då göra ett PEX, heter det, på Polhems spex på den gymnasieskola som vi gick i. Och då så, ja, då var vi alla vi med och var väldigt drivande. Och i vanlig ordning då, som många unga killar liksom, så tog vi mycket plats och tog över liksom och styrde det pexet ganska mycket. Och kunde då liksom hitta, ja, hitta varandra liksom och hitta ett bra samarbete. Så att sen när vi hade gått ut gymnasiet så fanns något som heter Polens veteranteaterförening. Och då var det en kille som hette Marcus Olsson som var med precis i början av veteranteatern. Han tog tag i det och frågade om vi inte skulle göra någonting. Och sen så tänkte vi att ja, men det kunde vara kul. Och så gjorde vi en liten föreställning som heter Var är mor? Och då sa vi att det var Teater X som gjorde den. Så var en, ja, en konstig liten föreställning. Och sen efter det så gjorde vi ytterligare en som hette Salmonella som handlar om ett hårdrocksband. Och så tyckte vi att ja, det kom lite folk och det var ganska roligt. Och sen så efter det så då försvann jag iväg, var utomlands, var i London och gick på en konstskola. Och andra gjorde lumpen och reste utomlands och så vidare. Och sen 95 då var större delen av oss tillbaka igen. Och jag hade kommit tillbaka från London och kände att jag var väldigt sugen på att spela teater igen och göra någonting. Så då så gjorde vi en föreställning som hette Sagan om den dumma hatten och spelade nere på Månteatern i Lund. Och då kom det väldigt mycket folk, framförallt från Lund, men vi spelade liksom föreställning på föreställning och liksom ryktet började gå liksom och började spridas till Malmö och vi spelade på en del olika tillställningar och så småningom så här på Malmöfestivalen och började få en, liksom en publik helt enkelt. Och sen 96 då så blev vi inbjudna att spela på Lollipopfestivalen som då arrangerades av Håkan Waxegård i Lida utanför Stockholm. Och i stort sett samtidigt så fick vi reda på att det var en producent på SVT Växjö som var på jakt efter ett humorgäng och som hade blivit tipsad om oss och ville komma och titta. Och så då var han och tittade på en föreställning, inte den på Lollipop, men utan i Ängelholm som är det bra. Och han tyckte att det var roligt och sa att men vi bokar in en helg så ska vi börja liksom spåna kring en pilot. Och så gjorde vi det och så spelade vi in en pilot. Och jag åtminstone funderade inte mycket på om det skulle bli någonting eller inte. Eller för mig var det så självklart, klart att det blir någonting. Liksom, för allting har gått så bra för oss hela tiden. Men det var ju liksom, de funderade fram och tillbaka där om de ville göra en hel serie eller inte. Liksom. Och det var vissa som inte tyckte att vi var det bästa de sett. Men till slut bestämde de sig ändå för att ja, men ni får göra en hel serie. Och då var ju vi 23 liksom, i stort sett. Så allting hade ju bara skett utan att vi riktigt fattade hur på något vis. Och vi jobbade ju på precis som vi gjort innan liksom. Fast nu var vi ju då anställda och satt i en rutten lägenhet i Malmö. Det var dessvärre jag som tyckte att vi skulle sitta i Malmö. Alla bort i Lund, men vi pendlade inte Malmö varje dag. Ja, och sen det var ju ganska kort tid tills det skulle börja sändas. Vi började skriva på hösten 96 och sen sändes första avsnittet då i början av 97 helt enkelt.
Nej. Säsong 1 är väl eller ganska mycket från era scenföreställningar och sådär.
Precis.
Var det på grund av att ni inte hade tillräckligt mycket tid att skriva nytt eller var det en tanke bakom det?
Ja, det var nog ett önskemål från producenten. Alltså dels för att han, Petter Berge som han heter, tyckte att det var ett bra upplägg. Och sen så var det väl delvis en ekonomisk fråga också kan jag tänka mig. Eftersom det är mycket dyrare att liksom spela in liksom sketcher på on location så att säga. Men sen till andra säsongen så lyckades vi tvinga bort det helt enkelt. Jag minns att vi också pratade om då att liksom ha en bas som man utgick från liksom, till olika skattform.
Hade ni olika humor inbördes i gruppen?
Alltså småningom utvisade ju det sig. Men på den tiden tycker jag att vi var ändå ganska så, ja, vad säger man, jag menar att det stämde ganska väl överens liksom.
Var det någon som var mer ledare än någon annan? För ni känns väldigt som ett kollektiv utifrån sett i alla fall.
Alltså jag har väl liksom alltid drivit på väldigt mycket liksom, vad gäller det kreativa. Och Magnus Thomsen var ju väldigt liksom drivande. Framförallt efter tv-programmen när vi sen började liksom turnera. då var ju han i princip vår manager. Så utan honom så hade du liksom, då hade du nästan kunnat rinna ut i sanden bara, inte bli någonting. Men det, han var ju liksom både producent och manager och liksom drev och såg till liksom att det kom ut DVD-er, att vi liksom kunde spela på Rockbjörnen och liksom, liksom initierade att vi skulle sätta upp föreställningar och så vidare. Men alltså under det, ja, liksom under det tidiga skedet så, ja, jag var väl drivande, men jag tror att liksom när vi gjorde tv-programmen och tiden där precis efter, så var väl alla ungefär lika engagerade ändå liksom. Vi var väl mer av ett kollektiv, och det var väl det som vi inte var på samma sätt liksom sen mot slutet liksom, där vi ju alla på olika vis liksom bär ansvar för det, så att säga.
Mm. Men då när ni sändes på SVT första gången, du sa att ni blev sågade, men ni måste ändå, vi är ju från Lund i alla fall, två eller tre, fyra av oss, ni måste ju märkt en väldigt stjärnstatus nästan ganska omgående, kan jag tänka mig, inte minst om man är från en lite mindre stad.
Jo, i Lund var det ju så, och det hade vi ju märkt redan innan när vi, alltså innan tv-programmen, när vi spelade mycket föreställningar. Och sen när vi väl kom ut och började spela på festivaler, så då fick vi ju verkligen uppleva det. Och var ju, jag minns, det var ju ganska sent, men 2000, så här, då hade just Magnus Thomsen då i princip tjatat oss in på Hultsfred på något vis. Och då fick vi en ganska liten scen vi skulle spela på. Och då minns jag att det blev fullkomligt kaos. Liksom. Det kom tusentals människor. Det var någon bro som gick sönder. Och det var liksom... Ja, det var en helt osannolik upplevelse verkligen. Och jag minns att vi hade fått reda på det ganska sent. Hade sytt ihop någonting som väl, ja, var helt okej, men inte det bästa vi hade gjort. Liksom. Och det... Jag minns att det var en oerhört märklig upplevelse liksom, att stå på scenen och folk som bara drog i oss alla liksom, efter att ha liksom, presterat det. Men det var ju, det var väl liksom också en tack för programmet. Och det var ju liksom fantastiskt.
Men lever ni ett rockstjärneliv sådär? En unga killar som har breakat på SVT?
Ja, alltså i perioder var det väl lite så liksom, när det var mycket turnerande. Och sen efterhand, eftersom vi spelade på så mycket festivaler, då insåg vi också att vi var tvungna att, ja, men, liksom att, ha, att låta helt enkelt, för att liksom kunna konkurrera med andra scener där det kanske spelar ett rockband. Liksom. Så vi, många i Varonteatern är ju väldigt musikaliska, inte minst Olof Wallberg då, som gjorde mycket musik, och Fredrik Åkman, en sångare av rang, och Anders Andersson då, ja. Många. Så att det blir väldigt mycket så här bandimitationer och andra musikaliska inslag. Liksom. Så det blev ju liksom mer och mer nästan som ett band på ett vis. Liksom. Och det var ju roligt på ett vis. Och det avslutades då med att vi var med på kalasturnén då. Och turnerade med Kent och Tåström och allihopa. Och det var ju också liksom fascinerande på många sätt. Det var ju liksom tusentals i publiken. Men det, jag kunde ju känna att jag började bli lite trött på att liksom inte kunna jobba mer med mer subtila medel på något vis. Det var liksom tungt att vara ganska snabbt och liksom ganska tydliga och raka skämt. Och jag började känna mer och mer tug liksom efter att jobba mer finstilt helt enkelt.
Men hade ni, till första säsongen då, hade ni mycket sparat material som ni tryckt in i den sen tidigare liksom? Och hur var det med säsong två då, när ni kanske var tvungna att skriva nytt?
Ja, alltså i första säsongen så hade vi en del från liksom scenshower så här, som vi antingen omvandlade till sketcher eller hade med då i den här live-delen. Och sen inför säsong två, det var ju också så här märkligt. För vi var ju som sagt var ganska märkta av liksom att vi hade blivit så nedsablade i pressen. Så kom jag ihåg att producenten var nere i Lund och så här, och vi såg så sa att ja men cheferna på SVT Växjö vill ändå ge er en säsong till liksom. Och då satt vi där och så, aha, ja, okej liksom, och förstod på något vis inte heller liksom innebörden av det liksom, eller att man fick det serverat liksom. Och vi var nog ganska trötta också. Jag minns att det var liksom, det var svårt att kicka igång så här inför nästa manusarbete. Och då började vi i stort sett från ett blankt ark. Liksom.
Hade ni större budget då?
Ja, det hade vi nog. Och då var ju även SVT Malmö inkopplade, så att inspelningen skedde ju där nere. Men
blev den bättre eller sämre den säsongen?
Ja, det är svårt att säga på något vis. Alltså jag skulle väl ändå säga liksom att själva utförandet blev ju bättre, tycker jag. Sen kanske det var alltså fler idéer. Alltså jag har så svårt att säga, jag minns för dåligt exakt vad de båda säsongerna innehåller. Men kanske då liksom att i säsong ett så var det fler liksom idéer som bara hade uppstått ur ren så här kollektiv dumhet på något vis. Som liksom på det viset också så här nådde andra höjder liksom, som inte var så genomtänkta. Liksom. Kanske att liksom i säsong två så var det mer så här lite smartare på något vis. Liksom.
Mm. Kan du inte beskriva er skaparprocess som ni hade i det här i ert gäng? Liksom? Ni var ju ganska många som skulle samsas om att få igenom era idéer. Liksom.
Ja, det handlade ju väldigt mycket om att att hänga tillsammans. Och det hade vi ju gjort redan under gymnasiet och liksom börjat liksom skapat någon slags här mytologi och hur vi pratade med varandra, hur vi skämtade. Så det handlade ju mycket om att babbla på och liksom käka lunch ihop och hänga tillsammans och gå ut tillsammans. Och sen om någon fick en idé så var det någon som snappar upp någonting annat och associerar till någonting ytterligare. Eller att någon hade liksom ett uttryck på något vis som den personen brukade använda ganska mycket av. Det kanske var någon som plockade upp det och försökte liksom vidareutveckla det till en sketch. Men det var ju aldrig så att vi höll på och åtminstone inte när vi gjorde TV-program, det var alldeles så att vi improviserade. Det kunde vi göra när vi skulle göra scenföreställningar. Men där lyste ju också någon slags teaterhat liksom, inför det här med improvisationsteater. Liksom, det funkade liksom inte. Eller att liksom, om man då satt i någons vardag som man skulle skriva, då var det alldeles så att vi improviserade lite bara. Liksom, det skammen var väl liksom också någon slags drivkraft i skapandet, vilket på ett vis liksom tog fram liksom roliga idéer liksom, men på ett vis också var hämmande, tycker jag liksom, och lite liksom sammankopplat med det här, vad ska man säga liksom, men dömandet av andra människor eller andra grupper så här, som känns lite tråkiga. Liksom.
Var det någon slags att ni försökte vara coola liksom, så där att man har distans och
absolut. Det har jag också tänkt mycket på. Alltså inte minst nu när jag liksom själv har gjort föreställningar själv och liksom ingått i andra konstellationer och liksom jobbat i en annan liksom i ensemble på teater då. Så inser jag liksom att det handlar ju, alltså just liksom när man går in i en kreativ process liksom, man ska jobba i en grupp så här med en teaterföreställning eller en humorföreställning, så handlar det väldigt mycket om liksom att lägga liksom coolheten och skammen åt sidan liksom, för att liksom få ut så mycket som möjligt liksom, få liksom komma med så mycket idéer helt enkelt, att inte liksom låta sig hämmas utav det. Och det kunde jag ju, jag var väl inte så medveten om det själv då, men i efterhand har jag tänkt mycket på det, och inte minst när vi var ute och turnerade så här, då skulle vi ändå vara, ja men då skulle man vara liksom ett coolt, ungefär som ett coolt band liksom, om man skulle vara snygg och man skulle ragga tjejer och så här liksom, att det kände väl jag personligen var så där liksom, det var inte riktigt min kopp te på något vis liksom. Även om jag inte tänkte så mycket på det då liksom, så kan jag efterhand se liksom, att jag inte känner mig så jättebekväm med det liksom.
Men om man, vi som var på andra sidan uppskattade nog det väldigt mycket, just att ni hade den coolheten och distansen. Jag tror att det var, i alla fall för mig personligen, en stor del till att man tyckte om er, för att man själv hatade liksom fria teatergrupper och sådär när man var yngre, och man kände igen sig er på något sätt.
Ja, jo, men det kan jag förstå. Och det, alltså det var ju såklart också en anledning till varför vi tyckte att Killinggänget var roliga när vi liksom, alltså precis innan vi liksom satte igång Varanteatern, att de var roliga som liksom rackade ner liksom på liksom kulturetablissemang och pretentiösa figurer och så här liksom. Det vill ju vi också göra liksom, det, och det finns väl ofta en stark drivkraft bland unga människor att göra det liksom, att så här, göra ner det redan etablerad och det pretentiösa. Och det är väl svårt att ändra på det, men jag kan också tycka att det är lite tråkigt liksom, för det skapar ändå någon slags ja, men återigen där, liksom, att hela tiden hålla på att döma andra människor liksom, är, ja, men det är inte så härligt liksom, och det är inte så kul i längden liksom. Och jag kan ju tänka att liksom, vi har gjort många skattför som på ett vis är roliga liksom, som jag liksom kan liksom skratta och skämmas åt på samma gång, just för att liksom vi passerar någon slags moralisk gräns och var jäkligt elaka mot liksom levande personer som jag ändå önskar att vi inte hade gjort liksom, för att jag tycker ändå att, ja, men att det finns någon slags moral liksom, att då försökte man ju hävda liksom att, ja, men det är ju så jävla kul liksom, vi måste göra det liksom. Ja, men det är någon slags här bortskämt drag som jag har lite svårt för liksom, just där. Ja, men akademiker snubbar liksom som har haft det jäkligt bra liksom, och inte fattar riktigt vad det innebär liksom att ja, men att verkligen så här dömas och vad ska man säga, ja, men angripas på olika sätt helt enkelt. Och även om de som vi angrep liksom var etablerade människor, så sänder man ändå ut några slags signaler om hur man kan bete sig mot andra människor.
Men var det bara när ni skapade humor som ni hade den här lite elaka ton, eller var det även privat som grupp mot omgivningen?
Nej, men det kunde ju vara privat också, helt klart. Och jag upplevde det lite grann som någon slags så här ängslighet liksom, över att inte riktigt duga till själva, och då gav man sig på andra lite grann. Och vi var ju väldigt mycket just ett kompisäng också. Liksom, och i och med att vi då hade gått gymnasiet tillsammans, så blev det ännu mer en sådan kultur. Liksom.
Men det här 90-talet, det tänker man ju mycket Killinggänget och Hassan och Pentagon. Och fanns ju en cred-klick i Stockholm parallellt. Mm. Hur såg ni på dem? Du var inne på det lite grann. Men, och hur såg de på er framförallt? Kände ni att ni blev accepterade för det ni gjorde?
Nej, det gjorde vi inte. Jag vet. Nej, men Andres Lokko skrev ju ner oss här. Det var ju också en extremt underlig situation just så här, liksom att någon som företrädde ett annat humorgäng liksom hade så här en arena i Svenska Dagbladet där han kunde skriva till oss. Men han skrev ju ner oss liksom, och det var väl inte så oväntat på något vis. Men nej, alltså jag kan ju bara tala för mig själv, men personligen känner jag mig nog ganska underlägsen dem, just där att de var i Stockholm och tuffa och liksom mer etablerade så här. Och sen så liksom sprang vi på liksom delar av dem i olika sammanhang liksom, och då, jag minns någon gång, ja, någon så här Hultsfredsfestival liksom, där vi sprang på Andres Lokko som så här skulle liksom släta över det hela och var jättetrevlig och så här. Och så, nej, men det var ju ganska bra ändå. Liksom, så här. Vilket han säkert inte menade, utan mest bara skulle vända situation. Men där fanns väl också någon slags här underdog-perspektiv som jag kan tänka mig tilltalade många, många unga då, liksom, eftersom Sverige till ganska stor del liksom består av halvstora och små städer och samhällen, liksom, så kan jag tänka mig att det var lättare då, liksom, att relatera till oss som inte var så slipade liksom, som, ja, men som Killinggänget eller som Fredrik Lindström och Felix Hagren och så här. Men ja, det kan jag väl också tänka så här i efterhand att, ja, men att det liksom, det blir, saker och ting blir mycket tråkigare om man går omkring med det, med den känslan liksom, att jag kan liksom tänka att varför kunde vi inte liksom lite mer stå upp för det vi var och bara säga att ja, men det här är vi liksom, hej, och vi gillar era grejer liksom, ja, trist att inte ni gillar våra, men ha det bra liksom. Mm. Hej då. På något vis.
Men där efter säsong 2 så kände du att du ville göra mer subtila saker och...
Nej, det var inte så tidigt, utan det var senare, utan sen höll vi, alltså det var egentligen från 99 fram till 2003, då turnerade vi väldigt mycket.
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter. Kolla också in vår hemsida, franksorkester.se.
Ni gjorde inga fler tv-serier?
Nej, alltså det vi gjorde var ju Camel High för ett märkligt ungdomsprogram på SVT Växjö. Och Camel High tycker jag är liksom bland det bästa vi har gjort. För där var ju liksom, det var ju väldigt tramsigt och fördomsfullt. Det hade ju aldrig gått att göra idag liksom.
Tror du det?
Nej, det tror jag. Alltså det var ju, egentligen var det ju ganska rasistiskt. Alltså gentemot ryssar då, helt enkelt. Ja, jag vet inte liksom. Jag bara tänker på Tingeling och så här liksom. Men om jag bortser från det då, så tycker jag liksom att där var vi alla verkligen på samma våglängd i hela gruppen. Liksom. Just att man bara körde på i den här absoluta tramsigheten. Liksom, och de första idéerna som kom, liksom, första impulsen, det var de man körde på. Liksom. Och väldigt enkla, liksom, banala manus som funkade väldigt bra i det formatet, helt enkelt. Så det tycker jag. Ja, men där dyker den här liksom dumheten upp som jag kan gilla i humor liksom, att det är så här, fan vad dumt och meningslöst liksom. Hurra liksom, att det liksom inte finns någon, man försöker liksom inte vara så fiffig på något vis liksom, utan man bara...
Det var aldrig några tjejer inne i produktionen så mycket. Eller i som syntes i alla fall.
Nej, det var ju inte. Det var väl liksom en annan biroll här och var.
Tror du att det var negativt på något sätt?
Ja, alltså ur grabbighetsperspektivet var det ju det definitivt. Det var det ju. Och sen samtidigt så är det väl så här att jag tror att det hade väl inte, alltså de pärlorna som jag ändå tycker finns hade ju inte uppstått om det inte vore för att vi var ett så liksom otroligt homogent gäng liksom. Men det, alltså jag kan ju på samma vis som jag tycker liksom att vi liksom överträdde någon slags moralisk gräns i hur vi liksom gick på olika levande personer, kan jag också tycka liksom att vi, att det var liksom för grabbigt liksom, och ja, men bitvis sexistiskt. Och då kan man ju sitta och säga liksom att ja, det var ju ett annat klimat då och så vidare. Men likväl så kan jag känna liksom att nej. Ja, men lite. Eller lite. Ja, men ganska unket här liksom. Det är ju väldigt märkligt med hela liksom varan-tv-grejen framförallt. Att det var ju, jag upplever det liksom, om jag tar med det i mitt CV så kan jag mer känna så här, att det var någonting som hände mig. Det var någonting som hände oss liksom, snarare än någonting som vi gjorde liksom, någonting som vi skapade. Det fanns liksom ingen riktig, vi gick ju bara på någon slags magkänsla. Och sen så ibland så var det någon utifrån liksom som sa, nej men så här kan ni inte göra, ni borde göra mer si eller så. Och jag vet att Peter Bergero som producerade, hans liksom motto, eller man ska säga, var väl just liksom att låta oss göra det som vi tyckte var kul. För om vi fick göra det vi tyckte var kul, då skulle det också bli någonting bra. Liksom att vi inte skulle styras för mycket. Och det, ja, som sagt var, det var ju på gott och ont helt enkelt.
Men du var inne på det innan lite grann, vad man kan och inte kan göra. Mm. Tycker du att det var ett annat klimat då när ni var aktiva, om man tänker, eller om man tänker från tv-serien till 2003? Skulle man kunna göra de sakerna idag?
Nej, jag tror att det har varit en hel del grejer som vi inte skulle ha gjort. Alltså även om det är så att liksom, en grabbig humor fortfarande är väldigt utbränd, så tror jag inte att vi hade kunnat göra alla grejer som vi gjorde.
Som till exempel?
Ja, men som, ja, nu sändes ju inte det, men vi hade ju bland annat en sketch som gick ut på att Per Sinding Larsen intervjuade Marika Lagerkrans som
en härlig smaskig, just det.
Och ja, du kan ju få säga alltihop. Nej, du får gärna, jag slipper gärna ta orden i min mun, men där hon berättade att Bo Widerberg hade kallat henne för en härligt smaskig höstfitta till exempel. Ja, precis. Och då blir det blir ju så här liksom att man liksom skrattar och blir röd i ansiktet liksom, för att ja visst. Ja, jo, men jag kan ju villigt erkänna att ja, men jag tycker ju på ett sätt det är kul, men liksom då får jag liksom stanna vid liksom köksbordet där man sitter och skrattar om det liksom. Och det var ju liksom mycket av vår metod liksom, att det som vi satt och skämtade om liksom, när man kollade på tv-program, det blåste vi upp och gjorde till stora sketcher liksom, som kavlades ut i hela landet. Och där tror jag att idag så hade varit liksom, hade man skilt ut de idéer som vi fick på ett annat sätt liksom. Och det finns ju också någon som sketch som där jag spelar någon, en ryss som då var någon gammal, hade suttit i fångläger och blev intervjuad av en så här TV3 snubbe som hette Kalle Röv. Det var ju så roligt.
Den här kan vi skratta på, det säger.
Där jag då berättar om vad jag har varit med om, och sen så säger jag, men nu är det i varje fall över, så blir det ballonger och konfetti så här. Där det på ett vis, ja men det finns ju liksom, där vår tanke var ju liksom att det var ju liksom en kritik mot liksom den glättigheten liksom, och liksom att ja, man vill gärna ha de där tunga ämnena i tv-sofforna, men sen vill man ganska snabbt kunna bara säga ja, men skitsamma liksom, och nu kommer Erik Sade och sjunger popbjällare liksom. Men vi var ju inte alltid så bra på att liksom få det att framgå liksom. Och där, jag minns inte exakt, men jag kan tänka mig ändå liksom att det var så att liksom vår producent försökte lite mer liksom, ja men liksom, det måste bli lite tydligare liksom. Mm. Därför att det blir ju liksom väldigt alltså när jag liksom så här tänker på den sketchen till exempel, så kan jag ju känna liksom att ja, men där har vi liksom överträtt en moralisk gräns liksom, att liksom skoja om någon som har suttit i fångläger liksom, och har torterats på det viset liksom, då måste man liksom inse det och liksom komma på, då får man hitta på någonting annat än just det liksom, som ändå kan beskriva samma idé liksom, som kan få samma komiska effekt liksom. Mm.
Samtidigt som jag kan känna som liksom betraktare av det, och som den största anledningen till att, eller den absolut största anledningen till att jag älskade och älskar det ni gör och gjorde liksom, är just den här alltså tramsigheten som du beskriver, att det får ta så mycket plats liksom. Och det kändes inte alls som att liksom den ironiska generationen här uppe i Stockholm, de som Killinggänget och Hassan och som vi varit inne på, de vågade inte ta det dit liksom, utan det var alltid en handbroms precis innan. Så det var så himla frigörande. Nu blev det här mer påstående än en fråga. Men
jag förstår vad du menar. Och alltså, som jag var inne på tidigare, det var ju liksom både en tillgång och en brist, just att vi inte hade den här handbromsen, utan att vi bara tutade på fullständigt. Men samtidigt kan jag tycka då att liksom humors betydelse, så att säga, i all ära, men det är ändå så liksom att jag tycker att det finns ju en moralisk gräns på något vis som alltså som man måste förhålla sig till ändå. Och jag tror att alltså, om man har liksom en kreativ grupp liksom på 7 personer som liksom associerar bra och liksom kan liksom komma upp med så här 18 idéer på en timme liksom, då kan man ändå liksom behålla liksom grundidén för en sketch, men ändå liksom byta ut vissa delar som gör att man inte överträder de gränserna liksom, och ändå liksom på samma vis liksom, alltså släpper på fördämningarna på det viset.
Mm.
Kanske att en väg skulle kunna ha varit att vi använde oss av oss själva på ett annat sätt liksom. Liksom och gjorde ner oss själva på något vis helt enkelt. Bara så här en spontan idé liksom. Att inte hela tiden bara liksom ge sig på andra helt enkelt. Ja. Men när vi, alltså jag kan ju, alltså som sagt var, när vi hade gjort programmen, så kunde jag känna mig ganska missnöjd med mycket av vad vi hade gjort då. Och när vi så småningom liksom upplöste, så var ju liksom, alltså en av anledningarna var ju liksom att vi drog åt olika håll och ville göra olika slags humor helt enkelt. Och jag personligen kände ju liksom att jag alltså ville jobba på ett vis där liksom genomförandet, liksom utförandet utav idéerna höll liksom en högre nivå, eller man ska säga. Men vad skulle jag komma in på nu helt enkelt? Jo, men samtidigt kunde jag ju då liksom, alltså i samband med det liksom, och efter att vi hade slutat egentligen, och jag blev mer och mer medveten om den här subkulturen, och samtidigt som jag såg liksom vad det kom för ny humor i svensk tv, så kunde jag ju känna liksom mer och mer stolthet över det vi hade gjort liksom, över att det var så gränslöst helt enkelt.
Vad är det för ny humor du tänker på då?
Nej, men jag kan tänka på liksom hip som ju liksom är, ja. Ja, men det är ju roligt. Men det är ju aldrig så här liksom att... Och liksom håller ju liksom en mycket högre nivå liksom än vad vi gjorde liksom i utförande. Liksom. Och Anders Jansson och Johan Wester är ju liksom fantastiska komiker och så vidare. Och liksom karaktärsskådespelare. Men samtidigt tycker jag ändå att det når ju liksom inte samma toppar. Liksom. Det är ju inte så här, det är inte på samma vis att man liksom går under av skratt liksom, eller liksom något slags skratt som tangerar någonting annat liksom, som tangerar ja, men i bästa fall tycker jag liksom att liksom humor kan ju liksom tangera det där meningslösa liksom, som i sin tur får mig i varje fall liksom att uppleva liksom det meningslösa med hela tillvaron, med hela livet liksom. Som, men i just den stunden när man liksom upplever det här liksom, då blir och som liksom hela tillvaron helt fantastisk liksom, och man blir på något vis euforisk liksom, och livet blir på en och samma gång liksom fullkomligt meningslöst men extremt meningsfullt och värdefullt på något vis.
Mm.
Och det liksom ser jag inte så ofta liksom, kanske möjligen liksom i grotesko liksom, men det, där kan jag också tänka, vilket är väldigt fascinerande på något vis, att liksom att kvaliteten liksom i liksom hela produktionen eller hur det är klippt eller hur det är ljudlagt eller liksom i liksom rollprestationen. Liksom Henrik Torsini är fantastisk liksom, och Per Andersson och flera andra liksom. Men att ibland så kan liksom kvaliteten ligga lite grann i vägen för det. Och om man då ska återkomma till Will Ferrell och Ben Stiller och andra liksom, så kan jag tycka att mycket av det liksom, det är för grabbigt. Jag tycker inte det är så bra. Men ibland så tycker jag det är så att de ligger där i någon i liksom vissa stycken där det, ja, men där det är ganska dåligt utfört. Liksom, det är överspel och så vidare liksom. Men det uppstår ändå någonting liksom som är liksom över alla gränser på något vis. Och jag minns till exempel när Stockholm Live gick, om ni minns det. Mm. Som jag rent och sagt tyckte var ett skitdåligt humorprogram. Och jag bara satt och liksom gömde ansiktet i kudden över liksom när Ösnöjen skulle liksom vara tjej och prata i falsett och liksom, ja, så vidare. Men där kunde jag ändå på något vis tänka att nej, men bra ändå på något vis att ett sånt här program finns liksom, därför att det, att där fanns också samma slags amatörmässighet bitvis liksom, som jag kan tänka mig alltså gjorde att många unga människor tyckte att, ja, man kunde se sig själv i den positionen och tyckte att det var roligt. Sen var det också, började jag tillägga, också extremt grabbigt som väldigt många humorprogram. Och många grejer som jag tycker liksom att men det här borde ju inte liksom ha sänts på tv helt enkelt.
Vad är ert uppbrott förknippat med bråk?
Ja, lite grann. Inte så mycket då egentligen. Liksom. Men det har väl varit liksom en och annan konflikt efter det. Liksom. Och det,
vad har konflikterna gällt då?
Ja, jag vet inte hur mycket jag har lust att gå in på det här.
Men det var en artikel i Filter för ett år sedan.
Ja, just
det. Som handlade om just det, att det var lite olika viljor.
Ja, precis. Nej, men det,
du behöver inte berätta i detalj.
Nej, men alltså det, framförallt handlar det liksom att man hade olika syn på vad det var man ville göra. Och ja, vi hade, alltså efter att jag hade känt för den sedan 16 år så hade ju alla, alltså alla roller var extremt cementerade. Och jag var ju liksom drivande, och inte minst på slutet så hade jag liksom tydliga idéer om vad jag ville göra. Och kanske att jag då liksom snarare borde tänkt att jag skulle gjort det liksom vid sidan av varandra och inte försökt liksom driva på det inom gruppen. Och sen kunde jag också känna, alltså en av anledningarna till uppbrottet som jag kanske inte såg då på samma vis, det var väl just det här att jag kunde tycka att det fanns liksom en attityd emellanåt som var lite trist liksom, att man inte var så öppen mot andra människor och att att man liksom dömde hårt liksom. Som jag sen i efterhand också har insett liksom är ganska risigt för ett liksom att ha en fungerande kreativ verksamhet liksom. Helt enkelt. Så det är ju väldigt blandade känslor när man minns tillbaks och tänker på det liksom. Därför att samtidigt är det ju i princip omöjligt liksom att liksom hitta en konstellation där man har samma, ja, men där man har just liksom samma mytologi och historia och är så samkörda på något vis.
Har ni haft några seriösa planer på en reunion?
Ja, det fanns ju ändå för något drygt år sedan som slutade dåligt på grund av olika missförstånd helt enkelt. Men där stora delar av gruppen planerade liksom en jubileumsföreställning. Men jag var skeptisk till att göra det. Jag hade liksom haft många produktioner bakom mig och med små barn så var det väldigt ansträngande helt enkelt. Så jag sa att jag är tveksam till det, för då skulle jag behöva repa i Malmö hela tiden. Och i och med att jag bor i Stockholm så skulle jag vara svårt, och jag hade olika projekt på gång och såg inte riktigt hur jag skulle få ihop det. Och sen i den vevan så gick även min pappa bort, och det liksom avgjorde definitivt saken. Och så hade inte det framgått exakt då. Jag hade meddelat vissa i gruppen att jag inte ville vara med, så hade inte det framgått. Och sen när alla fick reda på då att jag inte skulle vara med, och i samband med det så hoppade en annan kille av projektet också. Och då blev det en del konflikter helt enkelt. Ja, jag tyvärr har det svårt att se det hända helt enkelt.
Men efter ert uppbrott då, så du har gjort en jäkla massa sedan dess. Hur gick du vidare därifrån? Tog du språng från Baron-TV när du gick vidare, eller klippte du liksom i den framtida projekt?
Ja, sen efter det då jobbade jag en del på SVT, men var så här som redaktör och lite av varje. Och sen började jag också frilansa som illustratör och jobbade mycket med det. Men hade hela tiden en idé om att göra någonting på egen hand och se vad det skulle leda till. Och då var det en karaktär då som jag hade gjort med Varanteatern, en ung, en tonårstjej som heter Linnea. Så 2007 då till slut, efter andra projekt, så satte jag upp en monolog som heter Svart tulpan. Och när jag gjorde det kunde jag väl till viss del liksom dra nytta av liksom att min Varanteater bakgrund liksom, och locka liksom publik till scenen genom det. Och sen fick den en del uppmärksamhet och jag spelade på Kulturhuset i Stockholm. Och så småningom så gjorde jag ytterligare en föreställning med henne som då hette Dagboksanteckningar från ett källarhål. Första gången 2010 och sen 2011. Och i samband med det då så blev jag kontaktad av ett förlag, Lilla Piratförlaget, som ville att jag skulle omarbeta det till en ungdomsroman som då nu har kommit ut i år, som också heter Dagboksanteckningar från ett källarhål. Och så sent som igår så fick jag ett MMS från min förläggare. Han har varit på Arlanda och tagit en bild på boken där det, och då stod en lapp bredvid så här, känd från Varan-TV, och en liten ödla bredvid. Så det känns ju som att det hänger ju kvar liksom i all.
Men berätta om karaktären Linnea.
Ja, det var ju det var när Varanteatern skulle uppträda på Arvika-festivalen för dryga 10 år sedan. Och då var det mycket musik i föreställningarna, och så skulle vi ha någon som liksom kom in mellan musikakterna. Och då tänkte vi att det vore ju kul med någon med en typisk festivaltjej helt enkelt. Och då föll det på mig, och då var hon liksom en ganska kantig, yxig figur så här. Och breda penseldrag, och hon liksom använde svåra ordfel och var vegan och ganska korkad så här. Vi liksom gjorde oss roliga på hennes bekostnad. Och sen dök hon upp i fler föreställningar, bland annat en som föreställde som heter We're Only In It For The Gags. Och då var Linnea med ganska mycket, men hade inte så mycket replik egentligen, utan jag mest bara stod på scenen och var där. Så då fick jag höra efteråt att vad bra du var på att vara en tonårstjej. Och jag tänkte att jag stod ju mest bara på scenen. Men då insåg jag på något vis att det fanns någonting där som kom väldigt naturligt till mig. Så då jobbade jag vidare med karaktären, och liksom hon blev mer, det var liksom mindre skämt på hennes bekostnad, även om det var väldigt humororienterat hela tiden. Och så blev hon en mer och mer omtyckt karaktär i Varanteatern. Så att sen när vi då så småningom la ner, så följdes det ganska naturligt att det var henne jag skulle jobba vidare med. Och när jag gjorde då först Svart tulpan, så märkte jag ändå mycket mer liksom att hennes vad ska man säga, liksom patetiska tonårstankar liksom, eller sitt liksom introverta liksom, och självreflekterande sätt också var någonting som jag kunde hämta väldigt mycket ifrån mig själv. Och det var ju, insåg jag på något vis här efter också liksom ganska mycket någon slags liksom reaktion mot hela det här, det som vi hade sysslat med i Varanteatern, där man liksom hela tiden sparkade, eller inte bara sparkade, men ändå ganska mycket liksom så här sparkade på andra. Att nu kunde jag på något vis, och just att man skulle vara lite, man skulle vara lite distanserad, man skulle vara lite cool och snygg och så vidare, men nu kunde jag på något vis liksom plocka fram allt det där patetiska som vi kanske hade skämtat om mer i Varanteatern. Nu kunde jag liksom ta in det i Linnea och till en början också skämta om det, men sen efterhand gör det mer och mer till något som jag liksom presenterade ganska vördnadsfullt, liksom att jag behandlade Linnea och hennes tankar med respekt helt enkelt. Och också liksom efterhand liksom genom scenföreställningar berättade att ja, men det här kommer från mig liksom, det är ingenting som jag är likadan liksom, så att liksom skrattar ni åt Linnea, skrattar ni också åt mig, vilket är helt okej, men det är så det ligger till. Men drivkraften mycket bakom Linnea-karaktären, det var ju just liksom att inte göra de här vedervärda kvinnoporträtten, liksom komiska kvinnoporträtten som jag så här hade sett på dansk tv som man får in i Skåne. Så här, varenda gång man slog på en dansk tv en lördagkväll så var det två lönnfeta 50-åriga gubbar som klätt ut sig till tanter som satt och höll varsin väska i handen och pratade i falsett eller lösbröst. Liksom. Och sen har ju det fortsatt liksom, på Stockholm Live som jag nämnde, och alltså massvis med så ruttna kvinnoporträtt, och även på liksom respekterade teaterscener liksom, att ja, så kommer vem det nu är liksom, jag vet inte, någon liksom berömd svensk skådespelare och spelar kvinna, och så är det jättekul bara för att han är kvinna, och själv sitter man och kräks i salongen liksom. Så att min ambition var just liksom att göra ett, ja, men liksom ett nyanserat och liksom mer nästan naturalistiskt porträtt av en tonårstjej då liksom, råkade ju vara. Men det handlar ju mer om liksom att göra en sort liksom, att inte fokusera på kön liksom. Det var ju liksom egentligen ganska ointressant. Så det blev ju liksom en resa som jag inte var, som jag aldrig hade kunnat föreställa mig.
Jag var ju så föreställningen då för lite drygt en månad sedan ungefär. Och jag tänkte just på det där som du sa nu alldeles nyss, med att jag, den här känslan, alltså hade du en baktanke med, var det meningen att publiken skulle sätta skrattet i halsen på det sättet som jag upplevde att vi gjorde?
Ja, jo, det var ju. Jo, alltså mitt arbete med Linnea-karaktären, även om hon har blivit mer liksom en, av en liksom verklig figur nästan så att säga, och även om den senaste föreställningen liksom ligger på något vis i gränslandet mellan liksom dramatisk teater och humorföreställning, så har liksom hela tiden drivkraften varit att göra en typ av humor som skiljer sig väldigt mycket från det vi gjorde i Varanteatern, men som är så liksom finstilt att det nästan inte går att avgöra om det är skämt eller inte så att säga. Och det handlar väldigt mycket om alltså min egen liksom humorsmak liksom, som jag utvecklade då liksom efter alla år i Varanteatern, där jag kände mig liksom lite trött på den typen av humor som jag fortfarande kan gilla, men som jag är inne på tidigare tycker är liksom en genre för sig liksom. Och därför har jag liksom hela tiden strävan med Linnea-karaktären varit att låta det vara komiskt men ändå hela tiden trovärdigt. Det skulle kunna vara en tonårstjej som står och säger de här grejerna på scenen här och nu liksom. För det som jag är väldigt svårt för med humor, det är när det blir för, när skämten blir för uppfordrande liksom. När man tydligt liksom ser tanken bakom ett skämt liksom, man förstår att okej, det är här liksom skrattpausen kommer. Så min ambition har ju varit nu med föreställningen Dagboksanteckningar från ett källarhåll, att göra en humorföreställning på ett vis då, som klarar sig utan ett enda skratt, men samtidigt också göra en dramatisk föreställning som man kan skratta till oavbrutet, så att säga. Och där skämten liksom inte är punchlineiga liksom. Det var de knappt ens under liksom Varanteaterns tid. Men där det mer handlar om att beskriva situationer och använda sig av ord och referenser i form av liksom, ja, man sätter sig på en pannbiff i matsalen och cykla till Åhléns på tiorasten. För att liksom på så vis trigga folks liksom minnen och associationsförmåga som gör att man får en så här oerhört stark igenkänning, att man liksom börjar skratta. Och då kan det ju vara så under en föreställning att liksom vissa av de här scenerna som Linné då berättar om liksom, det kan ju trigga liksom, i något fall så kanske det är liksom fem olika liksom, namn eller referenser liksom, som klickar exakt för en person, och då blir det verkligen att, kan det förhoppningsvis då bli ett gapskratt. Och i vissa fall kanske det är två, då blir det liksom ett fniss liksom. I vissa fall kanske det inte är någon, då kanske det får en annan innebörd för liksom. Då kanske man mer liksom lever sig in i situationer, försöker föreställa sig, jaha, okej, hur är det då att sätta sig på en pannbiff i skolmatsalen, det har jag aldrig gjort liksom. Och på så vis hoppas jag ju då liksom att liksom det finns hela tiden liksom ett engagemang liksom från publikens sida, men skratten kommer liksom väldigt olika liksom, alltså från individ till individ och från publik till publik. Så det har jag ju märkt när jag spelar föreställningen, att ibland kan det bli liksom en otroligt svart föreställning. För att Linnea är ju, hon har ju liksom en väldigt svajig självkänsla, och hon har en bästa kompis som heter Janine som inte alltid är så schysst, och hon kan känna sig ensam och hon utsätts för olika saker som gör att hon liksom inte mår så bra. Och mår inte heller så bra bara för att vissa människor gör ju inte det helt enkelt. Och liksom i tonåren kan det ju ofta vara så. Men sen i vissa fall så har det ju varit rena skrattfesten liksom, och blivit mer som, aha, det här blev en humorföreställning plötsligt. Och jag på något vis har liksom tvingats in, kan man ju säga då nästan liksom, att så här skapa de här pauserna för skratten liksom.
Men vad händer för dig nu framöver? Kommer du fortsätta spela pjäsen? Och...
Alltså, jag har ju spelat en del och kommer spela nu i Linköping här nästa 3 april. Och sen så verkar det som att jag kommer spela den mer till hösten. Förhoppningsvis på bokmässan i Göteborg och lite andra ställen som håller på och pratar med just nu. Och sen annars så jobbar jag och Anders Andersson då från Varanteatern med ett kortfilmsprojekt som handlar om två holländska konststudenter som vi har. Vi gjorde en miniserie för SVT Play som heter Artist in Residence. Så där jobbar vi vidare med dem. Och sen håller jag också på med ett scenkonstprojekt som vi får se hur det utvecklar sig, som i stora drag handlar egentligen om att liksom gå motsatt riktning jämfört med Linnea liksom, och snarare liksom titta efter den där stora gubben i mig, så att säga. De där, lite den där bilden som jag hade av mig själv som medelåldersman när jag var 18-19 liksom, när man var så här, hade upptäckt Ulf Lundell och Cornelis Vreeswijk och Stieg Larsson och alla möjliga jättestora mer eller mindre svinaktiga gubbar. Och just då liksom en, så här, en framtidsbild som man fick ompröva. Men där minnet utav den här bilden är liksom så starkt och förknippat med så mycket positiva saker som så här tonårsförälskelse och framgång och framtidstro, att när impulsen att fortfarande vilja bli den där personen finns kvar liksom, det skulle jag vilja dissekera. Jag fattar att du måste dra till jobbet.
Vi skulle vilja prata mycket, mycket längre än vad som är möjligt, men vi får väl wrap it up kanske.
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
Du har lyssnat på Vad hände sen med Franks orkester. Jingle är gjord av Petter Blomqvist. Stort tack!